Jesus. Vi älskar dig så mycket också, Jesus. Vi älskar dig. Vi tackar dig för din trofasthet. Därför kan den svage säga jag är stark. Därför kan den sjuke säga jag är frisk. Och därför kan det brustna hjärtat glädja sig. Därför du har gjort allting färdigt för oss. Genom din älskade son, Fader. Berätt platsen så vi kan gå in och ta emot allt det som du har gjort för oss. Och särskilt vill vi ta emot det som i världen kallas för empati. Förmågan att känna sig in i andra människors nöd. Och inte bara känna sig in i andra människors nöd, utan också vara en kanal för lösningar och hjälp. Så kom heliga ande över oss idag. Och ge oss den här dyra heliga förmågan. Som gör att vi kan se dig, Jesus, i de fattiga. I de lidande och i de sjuka och i främlingarna. Och dela ditt hjärta. Och våra kanaler för att avhjälpa nöd över världen. Lägg i våra hjärtan empati. Vi ser, Herre, att empatin håller på att kallna i många människors hjärtan. För det står ju i Bibeln att kärleken ska kallna i många hjärtan. Därför att laglösheten och hatet och våldet ökar. Men jag vet, Herre, att i de hjärtan som älskar dig kommer kärleken att bli allt starkare. Och brinna med allt heligare, allt värmande låga. Så du kan uppenbara din härlighet och din vilja i den här världen. Så kom nu, heliga ande, och bara fyll oss med agape kärleken och förmågan att se hur du ser på andra människor, Jesus. Och hur du älskar människor. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack. Underbar lovsång. Vi känner vi Guds närvaro. Vi var nästan stå flera timmar så här. Så, men vi säger tack för den här stunden. Så får vi se vad Herren gör vidare i det här mötet. Men det står i Bibeln att kärleken ska kallna i de flestas hjärtan. Har ni läst det? Det kanske ni har läst. Och jag bad pastor Gunnar titta på vad det stod i grundtexten. Om det stod filios kärleken, den mänskliga kärleken. Eller om det stod agape kärleken. Och jag måste säga att tyvärr stod det agape kärleken. Alltså Guds kärlek kallnar i den här världen. Därför människor skyller på Gud när de ser nöden. Och ibland säger människor här, hur kan det vara så mycket nöd i världen om Gud är allsmäktig? Och så skyller de på Gud när de ser nöden och våldet och krigen och allt det här hemska som vi ser över världen. Men Gud är inte bakom allt det här hemska som vi ser. Det är en frukt av synden. Och vi måste veta idag, Gud har gett oss auktoritet. Han kallar oss faktiskt för kungar och präster. Han har gett oss auktoritet i den heliga ande att tillsammans med honom göra skillnad så att människor ska se vem Gud är, att han älskar människor. Och när jag var i Nasaret nyligen nu och hade en konferens med arabiska kvinnor, alltså muslimska kvinnor som hade lämnat islam för att följa Jesus. Alltså det var så vackert, det var så vackert. Alltså jag måste säga, jag bara stod gripen av Guds kärlek och jag kände hur Gud bara fyllde mig med kärlek till de här människorna. Därför alla människor finns i Jesu hjärta, visste ni det? Sen Jesus stod på Golgata kors och finns varje människa, stor som liten, i Jesu hjärta. Och han älskar varje människa. Och därför får vi inte vara för selektiva i våra böner. Vi behöver kunna be för alla människor utöver jorden. För Gud lägger kärlek i våra hjärtan. Och jag träffade en muslimsk man som var också med i konferensen. Som hade lämnat islam. Och han berättade när han var i Irak, eller kanske var Iran, jag kommer inte ihåg, var något av de länderna, hur Gud hade sökt honom gång på gång och hittat vägar in i hans hjärta. Så när han blev frälst lite längre fram så började Gud att säga, kommer du ihåg hur jag uppenbarade min kärlek till dig när du var icke-troende ännu? Jag försökte hitta alla vägar för att nå in i ditt hjärta. Och så sa han så här, det var så gulligt för honom. Så sa han, kommer du ihåg, sa Gud, när det var krig där och så fick du den där chokladen som du hade längtat efter. Och så sa Gud, det var jag. Så att han visar honom alla de här liksom märkliga kärleksvägarna in i hans liv. Och påminner honom efteråt i det här kriget och mörkret. Hur han hade nått in i hans hjärta. Och sen fick han ta emot Jesus som sin personliga frälsare. Alltså det var sånt gripande vittnesbörd. Så när vi ber för det judiska folket så ber vi också för alla muslimer, alla araber. Jag säger araber för det är många som tillhör det folket som har tagit emot Jesus som sin frälsare. Därför alla människor är i Jesu hjärta. Men alla människor är ännu inte i deras hjärtan. Och därför banar vi väg för människors frälsning. Jag tänkte att innan vi går in i förkunnelsen idag så låt oss bedja för det judiska folket. För det är mest de vi har jobbat med, det vet ni i arken. Vi har jobbat i 20 år med de messianska ledarna och församlingarna. Och vi kommer också bjuda hit 20 ledare i sommar. Nu ska de få vila, eller hur? Men vi glömmer inte det arabiska folket. Vi glömmer inte att bara i Jesus Kristus finns det försoning. Och jag fick se det här övernaturligt, denna vackra försoning. Och jag visste när jag såg det här, det är bara Jesus som kan göra det här. Det är bara han som kan hela. Alltså försoning och läkedom och upprättelse och lösningar också för den arabiska folken finns bara i Jesus Kristus. Det är bara han. För hur mycket vi än försöker lyfta den där stenen som det står i Bibeln så kommer vi inte att klara av det. Det är bara Gud som kan komma med lösningarna. Och vi behöver skicka Guds kärlek in också i Gaza. För vi önskar inte att stärka hatet, eller hur? Vi önskar att det hat där ska kärlek flöda. Och det finns många trosyskon i Gaza. Nu vet jag inte hur de mår. För vi har församlingar i Gaza. Vi har församlingar på Västbanken. Jag träffade ju syskon som stod och grät som arbetade i Västbanken. Och byggde starka församlingar där. Gud är god och han älskar människor. Så nu ber vi bara tackar dig Herre. Vi förstår inte alla saker som händer nu över världen. Men en sak vet vi Jesus, att du älskar människor. Och vi ber Herre att vi ska få den här djupaste, härligaste empatin i våra hjärtan så vi kan identifiera oss med dig Jesus. Och inte vara partiska när det gäller människors nöd över världen. Bara för att de är svarta eller bruna eller tillhör någon annan religion så vänder vi dem ryggen. Vi ber dig helige, vackra, underbara ande att komma med fred i Mellanöstern. Det är bara du som kan göra det. Du kan hitta vägar och lösningar för alla folk. För du önskar att ingen ska vara föräldralös och barnhemsbarn. Så nu sänder jag välsignelse över de messianska ledarna, de som känner ditt hjärta, de som står i bön och som har empati så tårarna rinner. Vi ber dig vackra, underbara ande, de som arbetar med försoning mellan araber och judar. Vi ber att de ska bli styrkta idag. Så den kärlek som flöder genom ditt hjärta Jesus ska flöda till sargade människor. Så ingen ska anklaga dig Jesus och hata dig Jesus. De ska veta att du är på deras sida och att du bär dem i ditt varma, kärleksfulla hjärta. Kom helige ande och gör ditt verk. Kom och gör ditt verk. Vi vet att du är duktig på det där Jesus. Du förmår det där Jesus. Men fyll våra hjärtan med den djupaste empatin. Så vi kan se det i de hungrande. Att vi kan se det i främlingarna. Att vi kan se det i de sjuka. Att vi kan se det i de som är i fängelse. Att vi får ögon som öppnas för den nöd som finns i världen. Och att vi tillsammans med dig som kungar och präster kan avhjälpa den här nöden. Som människor ska säga att du är god. Att du är god, att du är fylld med kärlek. Så kom helige ande i Jesu namn. Amen. Känns det bra det här? Du vet att det som händer nu kanske behöver vi inte vara rädda för det. Men det är att i och med att man har tagit bort Gud från skolor och sjukvård. Ni vet allt det här. Så börjar man se att empatin försvinner i människors liv. Ni är förvånade, det är vi också, att 13-åringar kan mörda. Visst är vi förvånade? När jag växte upp så älskade man naturen, man älskade djuren, man tog hand om naturen, man tog hand om sjuka fåglar. För vi hade fått empati. Alltså vi älskade. Det var någonting som lades ner i våra liv. Och därför så ber vi nu att den heliga ande ska få många, många öppna dörrar i vård och skola och i samhället i stort. Och att vi inte ska vara rädda och vittna om Jesus. Vittna om Jesus. Så nu ska vi titta, två texter har jag idag och jag börjar läsa ifrån Jakobs brev. Och jag är så glad att mina unga ledare här, de vill inte bara vara ordets hörare, de vill vara ordets görare. Och jag läser det här från Jakob. Så säger han i 1 och 22, var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare men inte dess görare, så liknar han en man som ser sitt ansikte i en spegel. Och när han har sett sig själv går han bort och glömmer hur han ser ut. Men den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den. Inte som en glömsk hörare, utan som en verklig görare. Han blir salig i det han gör. Och det är så härligt det här när vi gör saker i Jesus. Då blir man salig. Det är inte bara att man håller på att tvingas att göra saker. Det finns en otrolig salighet när man gör saker därför att man har sett Jesus. Och när du och jag tittar i spegeln så ser vi inte bara oss själva. Vi ser oss själva i Jesus såklart. Vi ser oss själva i Jesus när han berättar hur viktiga vi är, hur dyrbara vi är, hur mycket han behöver oss. Och det här får vi inte glömma sen när vi har lämnat den här spegeln. Visst är det så? Vi glömmer inte det här, men vi lägger våra liv på altarplatsen för att Gud ska kunna rusta oss och använda oss. Och sen säger han de här underbara orden. Om någon menar sig tjäna Gud men inte tyglar sin tunga, då bedrar han sitt hjärta. Då är hans gudstjänst ingenting värd. Men nu kommer en gudstjänst som är dyrbar. Jag läste det här igår när jag tog upp kollekten. Jag har tänkt mycket på det här. Alltså det finns en gudstjänst utifrån Guds synvinkel som är obesmittad av världen. Och som är fläckfri inför Gud och ren. Alltså en gudstjänst som är obesmittad inför världen. Som är fläckfri och ren. Och då kan man ju tänka så här. Är det bra förkunnelse? Är det jättefin lovsång? Vad är det för någonting egentligen? Och så säger han så här. Det är att ta hand om föräldralösa barn. Visst är det häftigt det här? Det här är en gudstjänst som är fläckfri och ren och vacker. Inför Gud att ta an föräldralösa barn och änkor i deras nöd. Det är jättestor nöd bland änkor i Afrika, Filippinerna, på andra ställen. För de har inte den försörjningen. Och de kanske har jättemånga barn. Och då försöker de få försörjning på olika sätt och lämna barnen hos de mormor och morfar som inte orkar ta hand om barnen. Nu hörde vi om 6 barn som kan hända att de kommer att ta nu i barnhemmet i Possebu. 6 stycken barn från 2 år till 12 år. Och alla är övergivna av sin mamma för hon orkar inte. För pappan har dött. Så hon tog alla barn till mormor då. Eller var det farmor? Säkert var det mormor. Och det är så litet rum där mormor bor så barnen får sova sittande. Det här är nöd. Det här är bortom vårt förstånd att tänka det. Men Gud kan lägga den här empatin i våra hjärtan. Och den här delaktigheten. Och när vi får den här delaktigheten, syskon, så blir det inte ett stort börda. Det blir inte bara en stor ångest i våra liv. Det står ju här, salighet. Alltså det är det som är att vi gör det här ihop med Jesus. Så ger det oss salighet. Vi blir inte deprimerade och tungsinta. Och vi ger upp allting och tycker att det är ingen idé att göra det. För det är för mycket nöd i världen. Men vi ska vara trofasta i det som Gud har kallat oss till. Vi kan inte hjälpa hela världen. Men det han har kallat oss till, det ska vi göra bra. Eller hur? Det ska vi göra med excellens och det ska vi göra med uthållighet. Men när vi gör saker ihop med Jesus så är det salighet. Jag sällan känns mig deprimerad. Jag kände mig lite tungsint när jag var i Rwanda efter det fruktansvärda folkmordet. När jag fick be för 500 barn där. Vi hade byggt ett center ihop med Jesus Alive Ministries. Och då många av de här barnen hade hittats under döda kroppar. Många hade de huggit av armar och ben. Alltså det var så mycket nöd. Och då kände jag så här. Jag förstår inte nöd. Jag förstår inte grymheten. Och då kunde jag känna så att det blev lite jobbigt, men så tänkte jag, jag samarbetar med Gud. Och jag ska lägga händerna på alla de här barnen och låta den heliga andes läkedom strömma in i deras liv. Och då kände jag, mitt i nöden kände jag salighet. Så när du kopplar ihop nu så säger Herren, du ska få vara salig. Ta hand om änkor, ta hand om föräldralösa barn. Det här är en viktig del i gudstjänstlivet. För annars blir det här bara på låtsas, eller hur? Det blir bara att vi vill inte en klubb så här. Och sen, ja, nu tycker jag att jag fick inte konsumera det jag ville. Jag tror jag ska ta något annat istället. Så blir vi andliga konsumenter. Visst vill inte det bli det. Vad säger du, Eva? Andlig konsument. Vi möter det på ibland. Man konsumerar olika saker. Men vi är ordets görare. Och inte bara dess hörare. Vi vill omsätta Guds ord. Och nu ska jag läsa ifrån Gamla testamentet faktiskt. Därför Jesaja 58 ska jag läsa ifrån. Och Jesaja 58 är ju... Det finns inte så många löfter uppradare som i Jesaja 58. Alltså här... laddar han med de mest fantastiska löfterna till dig och mig. Och allting handlar om att bry sig om de fattiga. Att få empati. Att bryta sitt bröd till de fattiga. Och inte dra sig undan för det som är vårt kött och blod. Alltså de här människorna är vårt kött och blod. Det tänker man ju kanske att det är ens barn som är ens kött och blod. Men nu talar Gud här och säger, de fattiga är ditt kött och blod. Den här texten fick jag genom en annan förkunnare som var här. Och de är hemma hos Herren nu. Och det här var en rik businessman som jobbade faktiskt i Uganda långt innan vi hade börjat jobba i Uganda. Så jobbade han i Uganda. Och med business, så han var miljonär. Och så satt han, en dag så satt han på ett café. Och så såg han ett jättefattigt barn med jättestor mage, dåligt klädd. Och när han såg det här barnet så berättade han att Guds kärlek forsade in i hans hjärta. Och han lämnade businessvärlden och han lämnade miljonärslivet för att tjäna Herren över världen och hjälpa nödlidande barn. Och så var han här på arken och så predikade han en predikan från Jesaja här. Där vi fick se alla Guds löften. Tänk att Gud radar upp löften. Det finns inte så här många löften på något ställe i Bibeln som är uppradat på det här sättet. Och därför vill jag ge det till dig idag. För att när vi förstår hur viktigt det här är för Gud. För annars kommer människor att tro att Gud är ond. Att han ligger bakom all svält och all nöd och all förstörelse och alla sexuella övergrepp. Gud ligger inte bakom det här. Gud är god. Det här är synden som håller på att mogna. Och därför måste vi som älskar Jesus bereda plats för hans närvaro. Bereda plats för hans godhet. Bereda plats för hans nåd. Bereda plats för hans hjärta i en sargad värld. Så människorna ska se vem Gud är i Jesus Kristus. Visst är det bra det här. Och nu ska jag bara, jag kan inte läsa allt, men jag ska ta bara lite grann från Jesaja 58. Och då talar Herren här om vilken typ av fasta han vill ha. Alltså en fasta som inte bara är fasta, utan som har ett utflöde, som har kraft i sig. När Jesus talade om fasta, när den här pojken inte kunde bli befriad, ni vet, som var besatt av onda andar. Då säger Jesus, det här kan bara drivas ut med fasta och bön. drivas ut med fasta och bön. Så det var inte fasta och bön för sin egen skull, utan det var fasta och bön för att bryta sönder ogudaktiga bojor och kasta ut onda andar. Och därför finns det alltid ett utflöde genom fastan. Det är inte ett självändamål. Och då säger Jesus så här till oss i Jesaja: det här är den fasta jag vill ha. Versen 6. Det här är den fasta jag vill ha. Så säger han: lossa orättfärdiga bojor och lös okets band. Lossa orättfärdiga bojor. Och en fruktansvärt vidrig boja är fattigdomen. Och när Jesus får sin kallelse i Jesaja 61 så säger han: jag har kommit för att ge glädjens budskap till de fattiga. För fattigdomens förbannelse är bruten i Jesus Kristus. Han blev fattig för vår skull, för att vi skulle bli rika. Och varför ska vi bli rika? Är det för att vi ska köpa 5 bilar? Ska vi bli rika för att vi ska liksom skaffa oss 3 sommarstugor? När du ska bli rik för att kunna hjälpa de fattiga. Det är därför du ska bli rik. Och du ska ta emot pengar ifrån Gud för att kunna vara med och stödja människor ut över världen. För Jesus säger det. Jag har aldrig förstått det här själviska pratet om pengar. Utan pengar ska ju lösgöra att vi ska kunna bli en kanal. Eller hur? Han blev fattig för vår skull, för att vi skulle bli rika. Och han går så långt, Jesus, jag nämnde det här igår, att det till, vi kan säga Gud också, för det gamla testamentet, att när vi hjälper de fattiga och ömmar och är barmhärtiga mot de fattiga, då lånar vi till Herren. Tänk att vi får låna till Gud. Tänk, ska vi låna till Gud, han som har gator av guld? Men han vill göra oss delaktiga, förstår ni? Därför säger han: låna till mig nu. Tänk att det kan vara så. Att vi lånar till Herren. Bara tänk på det. Och jag vet inte om du sätter in på banken och så. Det är ganska dålig ränta nu. Det är lite, inte mycket till ränta, va? Som man får om man spara pengar och så. Men det finns en bank i himlen. Jag ska lova att det finns en bank i himlen. Och när du behöver pengar för din egen del, det kan du behöva också, då kan du lösgöra de pengarna. Och jag lovar att det är bra ränta i himlen. För om vi lånar till Herren, då är det bra ränta. Den som ömmar och visar barmhärtighet för de fattiga, låna till Herren. Och ska få tillbaka. Låna till Herren. Han är inte fattig, men han vill få med i det här. Få med i det här som ska förändra världen. För människor måste få se att Gud är god. De måste få se att Gud är god. De måste få hopp i sina hjärtan. Och det är vi som älskar Jesus som ska ge människor det här hoppet. Tänk att ni får vara med och jag får vara med. Vilken nåd. Tänk, jag som misslyckades helt när jag var ung, skulle till Afrika och rädda mänskligheten. Utan Jesus. Jag bodde där ett år och det var bara katastrof av allting. Det enda vi gjorde var att gå på nattklubb och bara röka och bråka med dem. Det var bara mörker. Till sist höll jag på att bli skjuten i huvudet också och fick åka hem. Men jag kände när jag kom hem, jag kan inte avhjälpa nöden i världen. Jag vet ju en del är duktiga, men jag var ingen duktig. Men sen jag fick ta emot Jesus visste jag, tillsammans med frälsaren kan jag göra världen till en bättre värld. Så är det. Tack Jesus. Så nu kommer dessa löften. Släpp de förtryckta fria och bryt sönder alla ok och fattigdomens ok för människor ner i förtvivlan. I fördömelse. De känner sig ovärdiga. De är hemlösa. De är smutsiga. De har ingen framtid. Förnedras av djävulen. Fattigdom förnedrar människor. Eller hur? Det är därför vi avhjälper det. Så de ska se att de är värdefulla. De är dyrbara. Han har köpt dem med sitt blod. Och så säger han, nu läser jag vad han säger, 7:e versen. Bryt ditt bröd med den hungrige. Och ge den fattiga och hemlösa en boning. Klä den nakna där du ser honom. Och dra dig inte undan för den som är ditt kött. Och blod. Så ser Gud på människor som lider nöd. Det är det kött och blod. Och jag vet att många av er skulle ge era barn pengar. Jag har ju ett barnbarn som Jag har många barnbarn så jag nämner inga namn så där. Men han skriver ofta med 10 hjärtan. Mormor, kan du ge mig en slant? Och han vet ju alltid att jag klarar inte av att säga nej. Och min dotter, du får inte ge honom pengar, men jag klarar inte av det. Och så jag brukar säga, jag sår in i hans liv. Jag säger, nu sår jag in i ditt liv. Jag sår. Och då blir det 20 hjärtan. 30 hjärtan. Därför det här kommer du att känna också för de som står nära dig som du älskar. Den här gudomliga empatin, jag ska säga till dig. Du kommer att känna på samma sätt när du ser ett döende barn. När du ser barn som lider nöd i Filippinerna till exempel bland soptipsfolket. Du kommer att känna den här kärleken och bli delaktig i någonting som är mycket större än ditt eget familjeliv. Det här är något fantastiskt. Du ska bryta brödet och då säger Herren, nu bara radar han upp löften. Och så säger han, då ska ditt ljus bryta fram som gryningen. Vilket fantastiskt löfte. Då ska ditt ljus, när du skänker ljus och hopp till andra, då ska ditt ljus bryta fram i gryningen. Alltså vi behöver Guds ljus i våra egna liv. Och även om vi tycker det är bra i Sverige, så är det inte bra i Sverige. Det är otroligt mycket nöd. Det är mycket våld. Ungdomarna mår jättedåligt. Det är massor med kokain, det är massor med droger. Människor må så dåligt, men det ska lysa i gryningen. Du ska bli en kanal och då kommer ljuset in i ditt liv och det kommer skina omkring dig. Dagens ord som pastor Gunnar och jag läste handlar ju i morse om Moses vars ansikte lyste. Han har varit tillsammans med Gud och det ska märkas i dig att du har varit tillsammans med Gud. Så kommer ditt ansikte att lysa. Det ska lysa som bryta fram som gryningen. Och nu kommer nästa löfte. Det är så många, jag får snabbt läsa de här. Då ska ditt helande växa fram med hast. Ditt helande ska växa fram med hast. När du engagerar dig i de färger så kommer du att få växa, så kommer ditt helande att växa fram. Det har jag sett genom åren. När jag har engagerat mig, lagt ner mitt liv för att hjälpa och få in er också i det här, så tycker jag att min hälsa har blivit bättre. Visst är det så? Det växer fram lite hälsa. När du bryr dig om andra så växer hälsan fram. Det är ett löfte från Gud. När du engagerar dig i andras nöd, då kommer ditt helande att växa fram med hast. Och din rättfärdighet ska gå framför dig. Och Herrens härlighet ska följa i dina spår. Längtar inte du efter att Herrens härlighet ska följa dina spår? Det ska inte vara bara splittring och surhet och dåligt humör och vredesutbrott. Nej, det är inte så med er. Ni är ju så fromma. Så att men tänk att Guds härlighet ska följa era fotspår. Så de säger, men Karin och Lena och Pelle och Göran, var än de går så är det härlighet i fotspåren. Det är något gott som sker där de går fram. Det är ett löfte till dig. När du bryr dig om dem som är i nöd, då kommer Guds härlighet att följa i dina fotspår faktiskt. Och människor kommer, men de där hjälper ju människor, de där bryr sig ju om dem, de sargade. Och vi bryr oss inte bara om de sargade i andra länder, vi bryr oss också om de sargade här. Vet ni att varje månad har vi helande dagar. Vi har retriter, vi har 30 bönerum, vi har en omsorg som Gud har lagt i våra hjärtan för att kunna möta människors nöd på den här platsen. Så be för oss. Att härlighet ska följa våra fotspår. Att det ska bli ett gott rykte kring arken. Nu ber vi om det, eller hur? Ett gott rykte. Ibland kommer det ett dåligt rykte. Det blir lite. Jag tar ju inte det här privat, för jag är ju pastor. Men jag kan ändå känna att det är inget roligt att höra ett dåligt rykte. Jag vill att härlighet ska följa era fotspår. Var än ni är ska Guds härlighet bara upp. Så Guds ljus och Guds nåd ska komma. Så människor ska säga, det där måste vara en arkentyp. Det där måste vara en arkentyp. Det där måste vara någon som kommer från arken. För det är så härligt som följer i deras fotspår. Vilket löfte. Det är ett fantastiskt löfte. Och nu kommer det bara värre och värre löften. Han säger så här, då ska Herren svara dig när du åkallar honom. Och när du ropar ska han säga, här är jag. Alltså, när de här människorna ropar i andra länder. Vi till och med hör kaninerna ropa. Det var några år sedan som jag låg i sängen och så hörde jag kaninerna ropade. Kom och hjälp oss, det är för kallt nu, vi har ingen mat. Så ni kan ju gå och prisa Göj här. Han lägger ut mat hela vintern till kaninerna. Visste ni det? Det är kärlek det. Det är kärlek till de här kaninerna. Därför kaninerna kan också ropa på hjälp. Och då tänker jag, som inte jag kan höra när andra ropar. Jag bara tänker på mitt eget. Då kanske jag får ropa. Och Gud inte hör mig. Men han säger, då kommer jag höra dig. Och säger, här är jag. Jag tycker det är så vackert. Han säger, här är jag. Och så säger han i 10:e versen. Om du delar med dig vad du har åt den hungrige. Och mättar den som lider nöd. Då ska ljus gå upp för dig i mörkret. Och din natt ska bli som middagens sken. Är inte det vi längtar efter? Alltså vi har ju mörker i våra liv. Det kan vara mycket, mycket nöd på olika sätt. Men så går ljuset upp. Därför att vi har engagerat oss i det som engagerar Jesus. Därför om inte vi engagerar oss kommer människor att gnissla tänder och hata Gud. Ni kan läsa Uppenbarelseboken. Men vi ska ha så mycket godhet och kärlek till människor så att de ska känna igen Gud. Det här kommer inte från Gud. Det här kommer från Satan. Det här kommer från synden. Men absolut inte från Gud. Och vad säger han mer? 11:e versen. Då ska Herren alltid leda dig. Alltså vilket löfte. Om du bryter ditt bröd. Om du är delaktig i människors nöd. Då ska han alltid leda dig. Och han ska mätta dig i ödemarken. Vilka löften. Och det här gillar jag. Han ska ge styrka åt benen i din kropp. Därför vi har med åren går så märker man att man behöver styrka i benen. Eller hur, Abeba? Du är ju så ung då, Abeba. Men vi brukar säga så här. Om vi ber 85 kanske. Och så ska vi be 5 timmar för människor. Då kan vi inte säga, jag kan bara be 2 minuter. Utan du måste få styrka i benen i din kropp. Och jag vet att om jag engagerar mig för människors nöd så har jag ett löfte som jag proklamerar. Jag ska ha styrka i benen i min kropp så jag kan be många timmar för människor. Det är ett löfte. Styrka i benen i din kropp. Så när du har blivit fadder, när du ger missionsgåvor, när du ber för missionen, då kan du åberopa dig alla dessa fantastiska löften som Gud ger i Jesaja 58. Och så säger han, det här är ju så vackert, det kan du åberopa. Då ska det bli en vattenrik trädgård och likna en källa vars vatten aldrig tryter. Alltså, när du bara engagerar dig, kanske du bara har ett fadderbarn. Du kanske har bara gett lite till missionen. Du kanske ber för missionen. Du kan åberopa dig alla de här löftena inför Guds ansikte. Och säga, det här tillhör mig, det här tillhör mig, det här tillhör mig. Och det löfte som jag åberopar mycket nu i mitt liv, det är mina avkomlingar. Mina avkomlingar som kommer genom min tjänst över världen ska inte bli bara dra sig undan, leva för sig själva. Vad brukar man säga? Inte världsliga, men man är bekväm. En bekväm generation. Och vi orkar inte. Det är för långa resor. Nu ska vi engagera. Ska vi bry oss om andra. Alltså mina avkomlingar ska bli på ett annat sätt. Och ni många, vi kommer ha många avkomlingar genom åren. Men det står så här då. Dina avkomlingar ska bygga upp gamla ruiner och återställa grundvalar. De ska vara kanaler för Guds kraft och Guds ord i en sargad värld. Och veta, vem är Gud? Vad gör Gud? Han hjälper de fattiga. Han går så långt att han säger att det är en gudstjänst som är ren och obesmittad att ta sig an föräldralösa barn. Visst är det starkt det här? Och jag känner idag, så jag bara kände i morse när jag vaknade, att Gud kommer att fylla er med sån empati så ni kommer att gråta, vet ni det? Kommer att gråta. Det händer någonting när Jesus öppnar våra hjärtans ögon och vi ser nöden över världen. Och hans empati, alltså då brister det. Alltså jag sa att jag orkar inte till fullo se din empati, Jesus. För det går sönder. Jag måste vidga mitt hjärta ännu mer för att orka med att se hur Jesus ser på världen. Hur mycket han älskar människor. Han som inte ens låter en fågel falla utan att han faller med, så står det. Jag tittar i grundtexten, det står inte ens en sparv faller utan att Gud faller med. Han känner sparvens smärta. Han känner sparvens liv. Han vakar över hela skapelsen. Skulle han inte bry sig om barn över världen som lider nöd? Skulle han titta, ja men det här är ju araber, det här är ju muslimer, det här är ju sådana som kommer från Kina, de bryr vi oss inte om. Han har tagit in varenda människa i sitt hjärta. Och han önskar att varenda människa ska få känna hans nåd och hans kärlek. Och när vi brister, alltså vi bara går sönder på insidan av den här kärleken Jesus har, så förstår vi inte den. Därför är agapekärleken. Men vi kan ta emot den lite grann i alla fall och bli delaktiga och se världen genom hans ögon. Och när vi ser världen genom hans ögon, då ser vi de fattiga. Det är han. Är det du? Och folk frågar sig, men vi har inte sett dig fattig. Vi har inte sett dig sjuk. Vi har inte sett dig i fängelse. Jesus, du är ju Guds son. Och så säger han, men ni ska veta, säger han, det ni har gjort mot en av dessa allra minsta, det har ni gjort mot mig. Så du och jag kan tjäna Jesus på ett annat sätt. Kanske en, jag älskar ju att tillbe, jag älskar ju lovsång, jag älskar att vara inför Guds ansikte. Men jag vet också att jag kan tjäna honom på andra sätt. Jag kan tjäna honom med att jag går på soptippen. Jag kan tjäna honom genom att vi bygger kliniker, genom att vi hjälper många barn, så kan vi tjäna Jesus. Och vi behöver tjäna honom på en mängd olika sätt. Men det här kan jag lova, det är salighet. Så dina och mina avkomlingar ska bygga upp de gamla ruinerna och de ska mura igen sprickor och återställa stigar så människor kan gå på rätta stigar tillsammans med Gud. Nu undrar jag idag, är det någon här för första gången på arken? Har alla varit här? Du har aldrig varit på arken. Var kommer du från? Jag hör inte så där långt bort. Tycker du om att vara här idag? Du tycker det känns bra? För nu tänker Gud engagera dig. Han tänker engagera dig i det som han har på sitt hjärta. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Underbart, jag bara kände liksom att det var någon som var för första gången på arken. Men visst är det fantastiska löften. Och nu avslutar jag i 14:e versen. Och då ska du få fröjda dig i Herren. Och han ska föra dig fram över landets höjder. Alltså du ska kunna få ett inflytande i den här världen. När jag började tala om att hjälpa de fattiga så var det inte så öppet i Sverige. Man talade inte så mycket om att hjälpa de fattiga. Utan det var mera på ett annat sätt då. Men han ska föra dig fram på landets höjder och låta dig njuta av din fader Jakobs arvedel. Så att det här handlar inte bara om att du ska välsigna de fattiga, utan Gud vill välsigna dig när du gör det här. Jag måste säga så här idag, jag har aldrig saknat någonting. Men det är väldigt sällan jag ber om något för mig själv. Det är väldigt sällan. Därför de här orden har blivit mer och mer levande för mig. Sök först mitt rike och min rättfärdighet. så ska allt det andra tillfalla dig. Alltså det kommer till dig på ett övernaturligt sätt och välsignar dig. Så ta nu ska det här Herrens mun tala, står det till sist här. Skriv ner alla de här löftena, du som är engagerad i församlingen och alla ni som ser mig nu på nätet som är engagerade i missionsarbete och att hjälpa människor i nöd. Skriv ner de här löftena och så säg, det här till och mig, det här till och mig, det här till och mig, det här till och mig. Det är Gud som har talat och han packar löftena. Han packar löftena. Bara för att du och jag ska veta om att det här är så välsignat. För ibland kan det vara lite jobbigt att hålla på med det här också. Vi ska samla in pengar, vi ska försöka få sponsorer, vi ska hitta någon företagare som vill hjälpa oss på olika sätt. Så det kan vara lite jobbigt också de här insamlingsdelarna. Men det ingår ju i det här arbetet att också samla in. Och vi får ju ofta från hela kommunen sponsring för olika saker. In i arken. Ibland brukar det vara 30 företagare som sponsrar arken med olika saker när vi har faddergala och så. Så nu ska vi ta lite lovsång. Och det jag känner det är, jag tror inte det här gäller er riktigt, men vi måste ju få mer ändå. Alltså vi vill ha den här gudomliga empatin, visst vill vi det. Därför att det kan faktiskt falna. Det kan falna. Därför att det är dag efter dag efter dag efter dag efter dag. Och en del av oss är väldigt så här punktinsatsmänniskor. Och det är inte fel det heller. Men några måste vara dag efter dag efter dag efter dag som upprätthåller arkens arbete så att vi kan genomföra saker. Men empatin är någonting som Gud ska lägga i våra hjärtan idag. Och jag tror att det kommer att komma väldigt starkt. Vad säger du? Du känner för det här, va? Det känns bra. Känner du att du behöver mer empati? Eller tycker du att det rinner över?
Ja, det är lite mycket som man knappt kan bärga sig.
Man kan knappt bärga det. Det är för mycket nästan. Man bara gråter.
En medkänsla med alla som ja. Olika sätt.
Ja. Och det underbara är att det blir inte bara att man har medkänsla med människor som lider, det är som Jesus på något sätt. Och jag tänkte på Jesus här om dagen när han grät vid muren där eller vid Jerusalems portar och ingångar, så började han gråta. Därför han såg någonting hemskt som skulle ske. Han såg det på det inre ögonens sätt. Och ibland kan du och jag se också genom de olika... profetorden som Jesus gör att det kan bli värre och värre. Då ska vi inte frukta. Då ska vi lyfta blicken. Och sen ska vi ännu mera bereda plats för att kunna hjälpa människor.
Så här tänker jag.
Ja, hur tänker du?
Jag tycker att tiden är allvarlig. Och att jag ber Gud att han ska hjälpa mig att förvalta mina dagar. För det.
Ja, du säger att tiden är allvarlig och du ber att Gud ska hjälpa dig att förvalta dina dagar. Vi vet ju inte länge vi får leva heller. Det vet ju ingen av oss. Unga människor dör ju också. Men vi får förvalta i och med att vi är inte riktigt i slutet, men vi har en sträcka kvar. Tack Jesus. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Känns det bra? Det känns bra. Känns det bra? Det känns bra. Men nu måste jag gå och fråga dig, för jag hörde inte så bra. Var kom du ifrån?
Jag bor här i Sverige sedan länge tillbaka.
Du bor i Sverige sedan länge?
Yes.
Hur hittar du till arken?
Internet.
Var det internet?
Ja,
tack Jesus, nu är du här.
Ja.
Tack Jesus. Vi gör så här, vi har ju gäster här som ska be för oss också. Familjen Banticke och vi är många ledare här. Så vi ska helt enkelt bjuda fram flera av er. Och det kan hända att ni också behöver hälsa. Och då säger det ska växa med hast. Och kanske du är här också som behöver styrka i benen. Det känner jag, svaga ben, jag kan inte orka inte stå så länge och så här. Och jag tror att om du får komma fram idag och så får du be att Herren ska lägga sin kärlek i ditt hjärta, för de människor som lider nöd. Visst är det bra bönämne idag? Att vi ska få den här kärleken. Och hur mycket vi får göra och vad vi får göra, det vet inte jag. En del av er kommer aldrig åka till Filippinerna. Men ni kommer att vara där genom bönen. Kommer aldrig följa Beba till Egypten och till Kamerun. Men ni är där genom bönen. Och det är otroligt mycket nöd i Eritrea också nu, Etiopien. Otroligt mycket nöd. Så att man kan dras in i allt möjligt. Men man känner att vi måste fokusera på det Gud har lagt också här. Men vi måste be också för att beba mycket, för att det är så mycket nöd. Så det kan tära på en också om man inte får förbönen. Så känner ni nu att ni vill komma fram, så ska vi be också Edgar och Edna och Gino och Lea och våra förebedare. Bara be för er. För den första kärleken ska aldrig kallna i våra hjärtan. Jesus, hjälp oss. Första kärleken ska aldrig kallna. Så kom nu helige ande, du vackra, sköna, fina helige ande. Bara fyll våra hjärtan med empati för människor i världen. De som lider nu både i Israel och Gaza och Palestina och över alla platser här. Där i Afrika och Indien, Filippinerna, Kambodja. Herre, du ser hur nöden bara ökar över världen på grund av synden. Men jag vet, Herre, att du är med oss alla dagar in till tidens ände. Och vi kan ta ormar i händerna och trycka ner dem under Jesu fötter och bereda plats för dig, frälsare, så de får se dina sårmärkta händer och läker dem som strömmar från de sårmärkta händerna. För mission går samman med helande tjänsten. För när du såg skarorna av lidande människor, så sa du att vi måste be om arbetare till skörden. För de var rivna och slagna. Och vi ställer oss till ditt förfogande, Jesus. Vi ställer oss till ditt förfogande som ledare, som församlingsmedlemmare, som partner, som gäster som är här idag. Vi vill ställa oss till förfogande för dig, Jesus. Vi vill ställa våra liv till ditt förfogande. Och vi vill inte att kärleken ska kallna i våra hjärtan. Vi vill att den ska brinna med allt starkare låga. Så kom nu, sköna, vackra ande. Vi behöver mycket, mycket mer av din kärlek. Kom, helige ande. Kan inte ni som är förebedjare gå fram först här, och så tar ni emot den här kärleken. Så ska jag smörja er först. För det är ni ledare som måste bära det här. I den helige ande. Alla ni som är förebedjare, så ber vi att den helige ande. Kom, helige ande, kom, helige ande. Och jag bara vet, Herre, att de här ledarna är de som går före och brinner av den här kärleken till de sargade. Och ni brinner av kärlek, ni brinner av kärlek, ni brinner av kärlek. Ska du vara med, du ska be för människor idag. Då smörjer jag dig i namnet Jesus. Att bära Herrens helande smörjelse. Och kärlek i namnet Jesus. Åh, bara kom, helige ande. Åh, vi är så tacksamma, Jesus. Vi är så tacksamma. Åh, bara låt din kärlek få strömma igenom. Och ska aldrig bli kalla, Jesus. Vi ska aldrig tappa den första kärlekens eld. Vi ska aldrig, aldrig, aldrig tappa den, Jesus. För du ska ingjuta din kärlek. Och vi ser alla löften idag också, Jesus. Alla fantastiska löften. Åh, alla fantastiska löften. Tack, Jesus. Åh, alla fantastiska löften. Tack, underbara frälsare. Åh, bara fyll våra medarbetare, Jesus, med en kärlek så deras hjärtan nästan brister av kärlek. När de ser världen genom dina ögon. Åh, du delar med dem, för de är dina vänner, Jesus. De är dina vackra vänner. Och de har sett löftena. För det här är så viktigt för dig, Jesus. Därför packar du löften. Du packar löften. Du packar löften. Åh, vi är så tacksamma. Åh, det är så tacksam, Jesus. Åh, jag ber helige ande, bara smörj, bara smörj. Bara, åh, bara smörj. Åh, bara smörj. Åh, bara smörj. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Åh, tack, Jesus. Tack, Jesus. Sån kärlek, sån kärlek. Tack, Jesus. Åh, vi tackar dig, Jesus. Vi tackar dig, Jesus. Vi tackar dig, Jesus. Åh, vi tackar dig. Låt din kärlek, Jesus, bara fylla våra hjärtan. När vi har sett din kärlek, Jesus, då brister det. Då brister det på insidan. Då kan vi inte hålla tillbaka. Då lägger vi ner våra liv. Då brister det, Jesus. Åh, bara kom med heliga ande. Kom underbara, ljuvliga ande. Kom med heliga ande. Åh, bara kom med heliga ande, vackra ande. Kom och fördjupa empatin i våra hjärtan. Så vi kan älska människor av alla folkslag, alla färger, alla kulturer. Och se att du bär alla människor i ditt hjärta. Du har dött för alla människor för att ge dem liv. För det är vårt kött och blod. Det är vårt kött och blod. Det blev vårt kött och blod när du dog på Golgata kors, Jesus. Då blev det vårt kött och blod. Så kom nu, sköna, vackra ande, och gör ditt verk. Tack, Jesus. You are with us to pray today. You can just stay here. And then we will ask the people to come. Och jag tror att vi alla känner det. Jag känner själv i mitt hjärta att jag måste få mera av Guds kärlek. För när kärleken kallnar på grund av laglösheten, så blir det väldigt farligt faktiskt i Sverige. Och utöver världen också. Man behandlar människor som objekt. Likgiltigheten. Men Jesu blod har runnit för varenda barn, varenda tonåring, varenda vuxen. När vi var i Filippinerna nu nyligen i april, då hade vi ungdomskonferens. Det var 250 ungdomar. Och det var så mycket nöd bland ungdomarna på grund av covid och tyfonen och nöden och allt där. Alltså de skrek och grät så mycket. Ja, det går inte att beskriva. Och så fick vi lägga händerna på alla och bara lösa in den heliga andes underbara smörjelse. Så nu får ni gå fram. Det betyder inte att eran kärlek har kallnat. Det betyder att ni vill ha mera av den här agape-kärleken. Visst vill du också det? Du vill ha mera. Du brinner. Så du... Ja. Men nu får du gå fram här. Och så får du vara en av de första som går fram här. Tack, Jesus. Varsågod och gå fram nu och bara ta emot den här agape-kärleken. Åh, vi bara prisar dig, Jesus. Kom, helige ande. Åh, vi prisar dig. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Tack, Jesus.